Per Kvarnström.
Ja, hej Per. Cornelia heter jag.
Hej.
Hej. Du, jag hade en fråga om de här företagsobligationer som Riksbanken köpte 2020-2021 där.
Ja.
Det var ju 300 miljarder.
Företagsobligationer, sa du?
Ja, det var obligationer, men det var också en del lån, förstår jag.
Det var, ja, det här. Det var diverse olika saker.
Ja. Ja, men,
både staten och bostäder och kommuner, Kommuninvest, lite företagsobligationer, yes. Ja.
Kan man hitta lite när de förfaller, ja, de obligationerna? Och...
Ja, de enskilda vet jag inte. Det finns uppgift på det, tror jag inte, va?
Var det någon del som var direkt lån eller var det bara liksom...
Nej. Ja, lån gjordes under pandemin, kan man säga. Det gjordes under finanskris och lite lån och sådär, men det var inte så mycket, många banker som lånade i våra faciliteter. De som eventuellt lånade, det så är alltid återbetalat. Det finns inga utestående lån längre.
Okej, det är bara obligationer då. För jag hörde...
Ja, det vi har köpt. Så att säga. Nu har vi börjat sälja, som du vet kanske.
Mm.
Precis. Vi har börjat sälja tillbaka det som vi köptes under, ja, sen, vad det började bli, 2015 kan man ju säga.
Mm.
Började vi ju köpa statspapper.
Mm.
Och sen under pandemin köpte vi lite andra typer av värdepapper. Bostäder, kommuner, Kommuninvest och företagsobligationer.
Precis.
Men sen ett år tillbaka.
Det var bostadsobligationer, ja, också via SCB, har jag för mig.
Ah, vad sa du, bostadsobligationer?
Mm. Ja, via till exempel SCB. Alltså,
ja, via våra penningpolitiska motparter. Det gör vi alla våra affärer med.
Mm. Ja, men det var ju de obligationerna, bostadsobligationer, låg i SCB, har jag för mig. Men det kanske är lite olika banker.
Vad sa du för något? Jag hörde inte.
Nej, alltså som jag förstår så var det bostadsobligationer i lite alla möjliga banker.
Ja, visst. Jo, det vet. Men de gjordes ju via auktioner, alltså elektroniskt. Du vet, vi köpte ju allting via elektroniska, alltså, system i auktioner, så att säga. Så att vi gjorde dem i princip varje, vid ett och samma tillfälle varje vecka i princip.
Mm.
Så vi gick ut med villkor och allting, så att det var väldigt liksom transparent vilka papper vi erbjöd oss att köpa vid varje tillfälle.
Mm.
Vi köpte inte liksom... Vi köpte inte vid tillfällen sådär när vi hade någon uppfattning om när det var bra eller dåligt.
Nej.
Vi gjorde det enligt ett schema.
Ja, precis.
Ja. Nu ska vi se. Vad finns det om det där egentligen?
Ja, och när ska det här tillbaka liksom, så att säga?
Ja, vi har ju börjat sälja nu.
Mm.
Då har vi ju sagt att vi börjar ju sälja. Vi säljer än så länge bara staten.
Mm.
Alltså poängen är att hade vi inte sålt någonting så hade vi ju suttit med alla papper till de hade förfallit.
Mm.
Och det hade ju kunnat, det hade ju tagit ganska lång tid.
Mm.
För de längsta obligationerna har vi köpt, ja, de längsta löptiderna på staten, de är ju bortåt 20 år framåt.
Mm.
De längsta. Men det vi säljer nu är i huvudsak då papper som har förfall 2027 eller så var slutet då. 2027 eller längre.
Mm.
Ja. Vilket, för att de korta obligationerna, de kommer ändå förfalla inom ganska hygglig tid.
Ja, precis.
Mm, så de säljer vi inte.
Vad händer om man inte får tillbaka pengarna på dem?
Ja,
om vi säger att de inte har råd att betala.
Ja, det har ju aldrig hänt i världshistorien. Ja, det har kanske gjort i världshistorien någon gång.
Nej, det vet jag inte. Men det skulle kunna hända i, alltså rent teoretiskt.
Ja, visst. Då får vi inte tillbaka pengar. Då blir det ju konkurs. Eller default, som det heter i den här branschen.
Mm. Ja, de bankerna.
Om man inte kan betala tillbaka det man har sålt. Ja.
Ja.
Men vi...
Ni kan ju inte hända.
Vad sa du?
Ni kan ju inte hamna där.
Nej, det kan vi inte.
Nej.
Inte i svenska kronor kan vi inte det.
Nej.
I och med att de trycker vi själva.
Ja, precis.
Ja.
Men vad har ni för ränta nu? Alltså, hur lätt är det att attrahera...
Vad sa du?
Hur lätt är det att attrahera köpare till de här?
Ja, det har ju funkat himla bra.
Vad har ni för ränta då?
Ungefär. Ja, vi har inte, vi bestämmer inte räntan.
Nej.
De här obligationerna handlas ju på marknaden. Det finns ju, marknadsnoteringar på alla lån som vi säljer.
Men ja, de har redan fasta räntor ju.
De finns redan ute alla.
Mm.
Det är ju det vi har våra motparter till. Det är ju de penningpolitiska motparterna. Det är ju de som, det kan man säga, alla motparter som är återförsäljare till Riksgäldskontoret. Mm. Det är ju de som säljer obligationerna, emitterar för statens räkning.
Mm.
Och då är det så att, ta exempel SEB eller Handelsbanken eller Nordea eller Swedbank.
Mm.
Då är de återförsäljare. Då är de ålagda att hålla marknad, alltså hålla en andrahandsmarknad i statens obligationer.
Mm.
De ska alltid kunna ställa ett köp och ett säljpris på dem.
Mm.
Och det innebär att när vi ska gå ut och sälja papper som vi äger då, som vi köpt under tidigare. Då finns det ju hela tiden räntenoteringar på de här papperna. Mm. Vi vet vad ska den här obligationen handla. Vad handlas den på just nu i denna sekund?
Mm.
Ja, det kan man kolla. Och sen när vi, varje gång vi har auktionen, då ser vi ju vad ligger räntan på just den här eller de här papperna. Vi kan sälja två eller tre olika papper vid samma tillfälle.
Mm.
Ja, och då vet vi ju det. Så vi accepterar inte vad som helst i auktionerna. Utan det ska ju vara marknadsmässiga priser, som vi säger.
Mm.
Och hittills har samtliga auktioner faktiskt, har vi sålt det vi har tänkt sälja. Vi har inte behövt liksom, det har inte varit något tillfälle när vi inte har fått in bud i auktionerna så att vi inte har kunnat sälja.
Nej.
Det har faktiskt inte hänt. Och det är kanske inte så svårt att förstå, för att när vi köpte obligationen, då var det ju så att då blev det ju andra problem i marknaden lite. För då blev det brist på papper. Alltså marknaden vill ju ha papper och att kunna handla dem. Och i och med att vi köpte nästan 40% av hela stocken, eller 50% kan man kanske nästan säga, i statsobligationen.
Mm.
Då blev det ju ganska svårt för marknaden att hålla marknaden, för det fanns ganska lite papper kvar.
Mm.
Vi hade ju köpt så mycket. Mm. Nu när vi säljer, då funkar ju marknaden, funktionaliteten på marknaden betydligt bättre idag än vad den var när vi köpte.
Och vad gör ni med pengarna?
Det har vi egentligen inga problem med.
Vad gör ni med pengarna då? För det är ju lite kommuner som har lite brist, va?
Pengarna, vilka, alltså när vi säljer, menar vi gör inte pengarna, det finns inga pengar på Riksbanken.
Pengarna, men Riksgälden då?
Ja, gälden, det är en annan grej.
Ja, för det är lite kommuner som går lite på knäna nu.
Jo, men det är ju inte Riksbanken. Vi har ju inte med det att göra.
Nej.
Det är ju finanspolitik. Det är ju staten eller kommunerna.
Men hur finansieras det då via Riksgälden? Hur lånas inte det upp via statspapper till Riksgälden? Till det offentliga?
Vilket då?
Nej, jag tänker det offentliga.
Ja.
Lånas det inte upp via statspapper? Alltså om man nu inte får in allting på skatt.
Riksgälden lånar upp staten, finansierar statens lånebehov.
Ja, genom?
Genom att ge ut statspapper, ja.
Ja, men då pratar vi om samma sak.
Ja, gör de.
Ja. Och då får ju de in pengar som går till att driva det offentliga.
Ja, visst, det gör de. Men det har ju inte med det att göra på Riksbanken.
Nej, så ni... Ni ger också ut statspapper och Riksgälden ger också ut.
Ja, men som vi en gång har köpt, ja. Mm. Men Riksgälden ger ju ut nya papper.
Okej, det är de som ger ut de nya papper.
Det är de som ger ut dem.
Okej, då fungerar de som...
Vi får inte köpa några papper. När vi köpte statspapper under krisen så är det förbjudet för oss att göra transaktioner med Riksgälden. Det får vi inte.
Nej.
För det blir samma sak som att vi trycker pengar och ger till staten och som vi betalar papperna med. Och det är inte tillåtet.
Men då är det samma som i USA, för där är det Treasury som trycker ner. Ja, och sen är det Fed det. Då. Så
där har man skillnad mellan man får göra i relation till Federal Reserve.
Ja, precis.
Mm. Och vi får inte göra transaktioner direkt med staten, det vill säga Riksgäldskontoret.
Nej.
Vare sig när vi köper statspapper eller som nu när vi då säljer tillbaka det som vi köpte under krisen och pandemin. Nu gör vi oss ju av med det som vi köpte en gång.
Mm.
Och då säljer vi via auktioner, via de via de här motparterna vi har, som är penningpolitiska motparter som det heter.
Mm.
Så då kan man säga, då ökar ju tillgången på statspapper i marknaden, medan vår balansräkning krymper. Mm. Gör oss av med papper.
Mm.
Pengarna som vi får in när vi säljer,
mm,
de finns inte i någon kassa. Vi har liksom ingen kassapengar på centralbanken.
Nej.
Pengarna bara försvinner.
De makuleras egentligen. Då blir det mindre pengar i omlopp.
Precis. Mm. Det är så det är.
Mm.
När vi trycker pengar, då ökar vi tillgången på pengar i banksystemet. Mm. Det blir som att vår skuld till banksystemet ökar.
Mm.
De får en tillgång mot oss då.
Mm.
När vi säljer papper, då minskar vi banksystemets överskott.
Mm.
Alltså skulden som vi har till banksystemet går ner.
Mm.
Det låter ju ganska rimligt.
Mm.
Och det kan vi följa liksom dag för dag. Se på kronan är hur det här utvecklas. Genom att alla banker har ett konto mot Riksbanken i betalningssystemet.
Mm. Mm, precis, och så får de ju ränta då, om vi säger att
ja, det får de visserligen. Överskott. De får vänta på det de får, så att det är överskott som finns. Så länge det är ett överskott kommer överskottet att växa, så länge vi betalar en ränta på överskottet. Och vi sätter ju räntan själva. Den är ju nu 4%. Så ju högre ränta vi sitter, då har ju överskottet ökat bara på grund av räntan.
Mm.
Det kan ju låta lite weird, men det blir ju så.
För annars sätter de inte över allting, eller? Är det något krav på hur mycket de måste sätta över i Riks?
Nej, de måste sätta över allting.
Mm, det måste de hela tiden.
Ja, pengarna kan inte aldrig läcka ut där.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Nej, men om du är bank till exempel. Mm. Ja, du är SCB.
Mm.
Ja, nej, jag vill inte placera 20 miljarder i Riks här över natten.
Nej.
Nej, då lånar du ut de pengarna till någon annan bank.
Ja.
Och då måste ju den banken placera hos oss.
Ja, precis.
Så att det är ett slutet banksystem, förstår du?
Mm,
så pengarna kan liksom inte läcka ut.
Nu får de ju ganska
hygglig ränta på sin inlåning. De får ju styrräntan, den är 4% nu.
Mm.
Och lägger de pengar över natten i Riksbanken får de styrräntan minus 10 punkter,
3,90. Mm-hmm. Om de ligger på minus?
Om de inte vill placera i Riksbanken dag för dag, kan de köpa de här, vi ger ut veckovisa certifikat som har en löptid på en vecka, Riksbankscertifikat. Och de löper då till räntan, styrräntan, alltså 4%.
Mm.
Så det är valet de har. Ska jag våga placera en vecka till 4? Eller ska jag låta pengarna ligga dag för dag på kontot, då får jag 3,90 per dag.
Mm. Om de ligger på minus då?
Ja, då kan de alltid låna i Riksbanken, det kan man alltid göra.
Får de betala en minusränta då? Liksom?
Nej, för tusan.
Nej.
Då betalar de en högre ränta. Det kostar mer att låna än att placera, eller hur?
Ja, precis.
Ja, så då betalar de styrräntan plus 10 punkter, 4,10.
Mm, om de måste låna av er?
Om de måste låna.
Mm-hmm.
Men som du säkert förstår, vi har ett gigantiskt överskott i banksystemet.
Mm.
Det är inte många banker som lånar in.
Nej. Har de aldrig behövt göra det, eller?
Jo, det har de.
Mm.
Nej, överskottet var betydligt mindre. Men nu är det ju nästan 1,000 miljarder fortfarande.
Mm.
Och du vet, hur många penningpolitiska motparter finns det i Riks? 28 stycken, tror jag. 27 eller 28.
Mm.
Och så har vi ett överskott på 1,000 miljarder.
Mm.
Nästan. Sen kan ju det vara fördelat lite. Det är ju fördelat lite ojämnt. Det är inte så att alla har lika mycket överskott.
Nej.
Jag tänker det är alla små aktörer. Det finns ju alla möjliga små. Typ Nordnet och Avanza Bank och Klarna och lite annat. Då har du svensk storbanken och lite sånt.
Mm.
Men så det är fördelat lite sådär, lite ojämnt. Storbankerna står ju för en större del av överskottet.
Mm.
Men det är ändå tillräckligt för att ingen bank över tid ska behöva låna.
Men hur kan det...
Det finns så mycket pengar.
Är det bara ni som kan makulera kronor så att säga? Om vi säger
ja,
att...
det är det. Yes.
Ja. För om vi säger att jag lånar 4 miljoner till ett hus, då trycker ju banken de pengarna.
Ja, trycker. Ja, det beror på hur
de skapar dem. De skapar ju pengarna då.
Men de skapar inga riksbankspengar.
Nej, men de pengarna som jag använder för att handla mat och så, de pengarna skapar de ju.
Mm.
Mm. Men, och då skapas det nya, men hur kan man makulera pengar då? Det är bara ni som kan makulera pengar.
Vi kan bara makulera pengar.
Och inte...
Riksbanksreserver. Riksbanksreserver.
Mm.
Tänk på det. Det är skillnad på pengar och riksbanksreserver.
Mm. Mm. Men då när ni köper tillbaka de här nu så makuleras...
Ja, när vi säljer.
När ni säljer, då makuleras de pengarna. Så att...
Som vi får betalt för när vi säljer obligationerna.
Mm. Mm.
Men när banken skickar pengar för de obligationer de har köpt av oss, då debiterar vi ju den bankens konto i rikssystemet.
Mm.
Att det finns, Swedbank sitter där med 17 miljarder på sitt konto, säger vi. Och så har vi sålt 2 miljarder obligationer till dem.
Mm.
Jaha, och så ska det avvecklas i... VPC eller Euroclear heter det väl nu för tiden.
Mm.
Ja, så kostar de där 2 miljarder säger vi. Då debiteras Swedbanks konto i Riks. Och efter den transaktionen är betald så ligger det 15 miljarder på deras Rikskonto.
Mm. Och sen kan de ju då såklart dela ut då via utdelning då. Och då, på så vis får man ut pengar i marknaden så att säga när bankerna gör aktieutdelning.
Ja, det är ja, visst. Men det är på aktieutdelning. Pengarna kan aldrig försvinna, förstår du?
Ja, jag förstår.
Nej.
Men när bestämmer
det enda sättet det kan försvinna på, det är om alla växlar in det till cash. Då försvinner det.
Ja.
Mm. För kontanter ingår inte i banksystemet.
Nej.
Alltså det är ju så. Om du har pengar i fickan så kan inte det ingå i något banksystem.
Nej, nej det är inte digitalt liksom.
Precis. Men däremot... Skapar uttag av pengar en effekt på banksystemet? Om till exempel, nu minskar ju sedlar och mynt. Det används inte lika mycket som det för typ 25 år sedan.
Mm.
Tittar vi på stocken sedlar så ligger den på knappt 60 miljarder totalt sett.
60 miljarder,
sedlar och mynt.
Mm.
Och för 20 år sedan, 25 år sedan, så var det väl typ det dubbla faktiskt.
Mm-hmm.
Nästan. Ja, 110-120. Och det innebär då att om sedelstocken minskar då kan man fråga sig vad händer då med banksystemets överskott?
Mm.
Vad skulle du svara på det?
Ja, alltså det... De tjänar ju inte på att vi använder kontanter utan de vill ju ha allting digitalt. För det är ni som ger ut kontanterna.
Ja, om kontantmängden och myntmängden går ner.
Mm, då tjänar ju de.
Överskottet ökar eller minskar.
Ja, deras överskott ökar ju.
Ja, det gör det.
Ja.
Helt rätt.
Mm.
Det är många som svarar fel på det, vet du.
Nej, för att de, men nu är det väl mindre än 1% va? Av totala kronor som är cash. Eller
ja, det beror på hur man räknar med penningmängd. Det där är ju lite lurigt. Va?
Mm.
Penningmängd, man pratar om M0 och M1 och M3 och sådär. Va? Men cash och mynt, det brukar man säga M0. Det är snävaste definitionen på pengar om man säger så.
Nu är det
om CV-stocken har minskat från 120 till 60 på 25 år visserligen.
Mm.
Då har överskottet i banksystemet gått upp med lika mycket.
Ja, precis.
När bankerna lämnar tillbaka sedlar till oss så måste vi betala banken för sedlarna, eller hur?
Mm.
Och det gör vi genom att kreditera banken i rikssystemet. Därför ökar överskottet där.
Mm.
Så det är ganska enkelt.
Motsvarande belopp liksom. Får ni tillbaka?
Exakt, ja. Vi tar väl någon avgift. Men liksom,
såklart.
Ja. Mm. Men så är det. Så att... Så att överskottet nu är när porten var ju, vad var det som mest? 11-1200, nu är det nere i 987 miljarder ungefär. Så det kommer ju dröja om ens någonsin att vi kommer tillbaka till ett system när banksystemet är i underskott igen.
Mm. Men när bestämmer man att nu kan vi inte expandera penningmängden mer, utan när bestämmer man liksom att nej, men nu måste vi minska penningmängden. Då är det ju bara
ni som... det gör vi ju genom våra försäljningar av obligationer.
Ja, precis. Mm. Hur mycket har ni totalt i obligationer? Alltså hur mycket skulle man kunna döda?
Vi hade väl 690 miljarder, tror jag.
Ja, överskottet är 900. Ja, då skulle man
kunna... Ja, det är 900. Så det innebär även allting är åt... När vi har sålt tillbaka alla värdepappersinnehav som vi har... Mm. så kommer det fortfarande vara ett överskott i banksystemet.
Mm, på 300 ungefär. 300-400
ja.
Miljarder.
Ja, på nu, strax under 300 miljarder lär det nog ligga på.
Mm.
Och det beror på massa andra saker. Det beror på dels minskning av sedelstocken.
Mm.
Det beror på plus den räntan som vi har successivt betalat på överskottet hela tiden. Även det var inte det så viktigt när vi hade nollränta. Pengarna växer ju inte med nollräntor. Då blir det ju så här. Men nu när vi har höjt räntan ganska snabbt från 2022 till nu. Mm. Nu är det 4%. Så kan man inte räkna bort den effekten.
Nej,
den är kanske på det nuvarande överskottsnivå på 900. Så blir det. Den blir ju liksom. Ja, den blir ju en 30, 32, 33 miljarder per år.
Mm.
Allt annat lika.
Mm.
Den kommer ju sen kommer överskottet successivt att gå ner. Men det gör det ju i takt med våra försäljningar och i takt med när vissa stora obligationer förfaller.
Mm.
Då kommer det att minska. Men det minskar ju inte linjär eller gradvis. Det minskar ju snarare stötvis, va?
Men varför bestämmer ni er för att börja sälja nu? Är det för att ni vill minska penningmängden?
Ja, det var väl mer tanke att... Det var väl mer en tanke att vi ville minska riskerna på balansräkningen. Det är ju stora risker med att sitta med värdepappersinnehav.
Mm.
Ja, och det kanske du har läst om i tidningen att Riksbanken då räknar med att vi kommer att ha gjort en faktiskt ganska stor förlust på de här värdepappersinnehaven.
Mm. 100 miljarder.
Vad sa du?
Ja, i runda slängar 100 miljarder.
Nej, det var vissa siffror.
90 då?
80, ja, 80. Men det är mindre än så. För nu har ju räntorna gått åt rätt håll igen.
Mm. Men det där är väl en dagsbild så att säga av innehavens underliggande värde så att säga.
Ja, marknadsvärderade innehavet idag mot den nivå vi köpte dem i snitt på.
Mm.
När det såg som sämst ut så var det implicerade runt mellan 80 och 90 miljarder. Och det innebär att då ligger Riksbanken riskerar att hamna på negativt eget kapital. Vilket kommer innebära att vi kommer att kräva. Vi kommer att behöva kapitaltillskott från skattebetalarna eller staten.
Mm.
Ja.
Och det är ändå det är så stort överskott i banksystemet.
Mm.
Men vi ska gå in och betala era dåliga affärer.
Ja, nu jobbar inte en riksbank. Vi kan inte jämföra oss med en vanlig bank.
Nej, jag skojar lite.
Vi ska ju sätta räntan. Men om vi skulle sätta räntan bara så att den gynnar oss själva, då skulle vi ju sätta den så lågt som möjligt.
Mm. Såklart.
Det kanske inte stämmer överens med vilken penningpolitik man vill driva.
Nej.
Nej, så att,
Nej, och jag hörde också att man höjer räntan så att säga för att hushållens, alltså för att stävja inflationen.
Mm.
Ja, så har ju då hushållen lite mindre att röra sig med.
Mm.
Jag har fuskat, jag har lyssnat på David, vad heter det? Han har varit med i lite poddar. Han var med i en podd som heter Rika tillsammans.
David.
Westin.
Ja, just det. Mm.
Så han var ju väldigt pedagogisk och förklarade ganska mycket i en podd som han var med i.
Ja,
så det var ju väldigt... Och det tycker jag är bra att ni är med och liksom hjälper till lite så där så man kan förstå det här.
Mm. Nej, men det är inte alls så lätt alla gånger, vet du.
Nej, du. Men du, vad tror du om hushållens... jag menar, nu har man höjt räntan då för... Och då minskar ju... hushållens vad hushållen har att röra sig med.
Ja, givet att hushållen har lån att betala.
Mm.
Om man inte har det så behöver det inte hända så mycket.
Ja, fast mat och sånt, alltså det blir ju...
Ja, det har blivit dyrare. Ja, visst. Om du bara bortser effekten.
Alltså egentligen är det ju prishöjning, det är ju inte inflation. Alltså inflation är ju inte prishöjning. Det är inte samma sak. Egentligen. Så att jag menar, för nu är det så här, nu går inflationen ner och ändå går matpriserna upp. Och då är det klart att om hushållen har mindre att röra sig med och handlarna vill ha samma omsättning och vinst, då måste de ju, i och med att deras volym minskar, så måste de ju höja priset. Så att, ja, och det är det som är lite problemet nu, så att säga, att nu går inflationen ner och ändå går matpriser och annat upp. Och då blir ju...
upp lite här i januari igen, så är.
Och då finns det ju inte direkt någon koppling, så att säga. Alltså, det kan ha en koppling, men det måste ju inte ha en koppling. Det kan ju också vara bara giriga. Ja, men det kan ju vara giriga liksom butiker som märker att folk har mindre att röra sig med. Och så vill de ha samma, de får en minskad volym, försäljningsvolym. Mm. Och då är det klart att då höjer de priset lite för att parera för det.
Jo, men då har vi ju ett problem med konkurrensen på livsmedelssidan.
Ja, visst. Och det har vi ju både på drivmedel och det har vi ju, det är ju liksom lite kartellbildning kan man säga lite överallt. Jo.
Men är det bara Sverige som har det?
Nej. Jag bara pratar generellt liksom.
Nej, men det är seriöst. Ibland brukar man ju anklaga just att vi har ganska stelbenta strukturer just för de områdena. Så att vi har sämre konkurrens än vad andra länder har. Tyskland till exempel.
Jaha.
Ja,
det vet jag inte.
Det är högre matpriser här än vad det är i Tyskland.
Ja. Ja, och bland annat, de har ju till exempel ingen skatt på pensionärer och så, alltså pensioner och så.
Ja, det kan vara olika. Jag vet.
Så det är lite
olika. Konkurrens med mer folk kanske är lättare, svårare att höja priser i vissa marknader kanske. Men i Sverige verkar det funka.
Du, jag hade en fråga om den här Bank Term Funding Program i Federal Reserve.
Ja, jag är inte så uppsjunga riktigt på den tanken.
De har ju lånat ut pengar till banker.
Ja.
Och det ska ju vara, det är liksom en fast deadline på 11 mars. Eller 10 mars ska det vara tillbaka då. Mm. Och då har ju de lånat, så från den 11 mars så får man inte låna. De släppte ett pressmeddelande 24 januari nu. Och då står det att will cease making new loans as scheduled on March 11th. Och det är ju då att den 10 mars, det är då det är en skarp. Så det var ju väldigt många banker då som har lånat av Federal Reserve. Och det ska alltså vara tillbaka den 10 mars. Så det var därför jag frågade lite så här, vad händer om inte de kan betala det? Bank.
Ja, jag vet inte. Vågar inte svara på det.
Och vad skulle hända om de bankerna i Sverige som har lån till er nu då när ni har köpt upp obligationerna? Vad händer om de inte kan betala det så att säga? Hur kan de bara ta ut de här reserverna de har? Eller hur kan de finansiera det så att säga?
Om de inte kan betala tillbaka lånet? Eller?
Ja, ni har ju köpt upp obligationer så de är skyldiga er i praktiken.
Vi har ju köpt statsobligationer, ja.
Mm. Ja, men när jag pratar om till exempel fastighetsobligationer nu som ligger i SCB och Swedbank, och det är både fastighetsobligationer.
Ja, vi har köpt, du menar bostadspapper nu? Eller?
Ja, precis. Ja.
Ja. Ja, säkerställda obligationer pratar man ibland om. Ja.
Ja.
Nu är de ju säkerställda, så bara namnet säger ju att då är de garanterade.
Jaha. Och företagsobligationer.
Prioriterade obligationer i en viss säkerhetspool. Så att då vet man att det alltid finns täckning för den typen av obligation. Annars borde den inte kallas säkerställd. Men det är liksom en annan grej. Om de inte betalar, ja, då går de i putten.
Ja. Mm. Och då kan de i praktiken bli förstatligade.
Ja, visst.
Ja.
Det.
Och nu ska vi ha i Riksbanken, så ska vi ju ha som bank-ID. Nej, Swish är det va? Swish är det ju.
Vad sa du för något?
Swish.
Ja.
Det är väl flyttat nu till Riksbanken. Det ska vara klart här den 19 februari. Efter det så kommer alla transaktioner ske i erat, på eran plattform va? Swish.
Ja, jag är inte uppsjungen på det.
Nej. Sorry. Men det är så i alla fall. Så att, och då är frågan, kommer vi få bank-ID och bankkonton i SEB?
Vet inte.
Har ni inte pratat om det?
Ingen aning. Det är inte, jag jobbar inte med de grejerna.
Nej. Vad jobbar du med då?
jag jobbar. Ringer du växeln eller?
Ja. Okay. Och så vill jag bara fråga om de här...
Ja. Ja, just det. Nej, jag sitter med alla våra penningpolitiska operationerna och valutareservsförvaltningen också.
Ja. Men du kan inte ställa upp i en podd och svara på lite frågor. Du kan inte ställa upp på en podd och svara på lite frågor.
Nej.
Så som David gjorde.
Nej.
Du får inte det, eller?
Ja. Nej, eller det får jag inte heller göra faktiskt. Jag tror inte jag får det. när det är policyfrågor, då är det nog bankledning som ska ta de grejerna.
Alltså innan satt ju han David på någon sån forskningsenhet.
Ja visst.
Så det var därför han kunde...
Nu sitter han på biträdande chef på APP.
Ja, det precis.
Det är avdelningen för penningpolitik.
Ja just det. Ja, ja.
Mm.
Vet du vem som har tagit över hans roll där på forskningen?
Nej, så det vet jag inte. Jag vet inte om han var till chef där va?
Nej, jag tror inte det. Jag tror han bara var på den enheten. Men ja, han gjorde ett par poddar i alla fall.
Ja, ja, det vet jag. Jag tror den som möjligtvis är den person där. Det är väl en kille som heter Ulf Söderström.
Okej.
Okay. Jag tror han är lite seniorkille där på forskningsenheten. Och han var tidigare på penningpolitiska avdelningen.
Ja, då kan man ju han kanske kan förklara lite liksom hur, ja, hur pengar skapas och sådär.
Ja, visst. Mm. Det finns ju sådana utbildningar.
Ja, ja, precis.
Riksbanken har ju hela tiden sådana. Vi har för gymnasieskolan, vi har för gymnasielärare, skolorna. Vi åker ut, det finns massa. Det finns nog på hemsidan också du kan läsa. Men vi åker ut på universitet och gymnasier och föreläser med lite olika fokus. Antingen är det penningpolitik, inflationsmål. Det kan vara penningpolitik i praktiken. Alltså det som jag egentligen håller på med.
Ja.
Det kan vara... Ja, det kan vara valuta eller så här, så att tillgångsförvaltningen, det som inte har med svenska kronor att göra, utan den valutareserv som Riksbanken förvaltar.
Mm.
Dollar, euro, pund och lite andra valutor.
Och guld.
Ja, det har vi också.
Ja.
Vi är inte aktiva med guldet.
Nej, okej.
Men vi har guld, 125 ton ungefär.
Mm. Har det gått upp för lite, va?
Vad sa du?
Värdet på det har väl gått upp lite?
Ja, det har varit en bra investering bara genom att använda det. Det är väl värt en 50-60 miljarder ungefär med dagens priser, tror jag.
Mm.
Ja, det ligger där någonstans. Men samtidigt det är mer en sån här gammal typ av tillgång som alla centralbanker har mer eller mindre av.
Mm, precis.
Men det har ju inte liksom... Ja, det är en sån här tillgång som man anser den är värdebestämd i den meningen. Får man inte förtroende för pengar eller obligationer eller vad det är. Guld är ju ändå guld om man säger så.
Mm, ja, ja, det har alltid.
Men man kan ju hitta på vad som helst. Det ska ju vara något som helst inte kan förstöras.
Mm.
Eller det kan sjunka ner i havets botten. Men ja.
Men om jag kommer på någon mer fråga, kan jag mejla dig eller?
Ja, kan du göra.
Mm. Vad har du då?
Du kan mejla mig om du vill.
Ja.
Här heter jag ju.
Mm.
Här med E.
Här med, punkt.
Ja, sen heter jag Kvarnström. Konstigt namn. K-V-A-R-N.
Kvarnström. Med O.
Ja, S-T-R-O-M. Att alla mejladresser slutar ju på riksbank.se.
Mm.
Inte Riksbanken, utan riksbank.se.
Mm. Men du, det här med guldbackad valuta och så. Det är ingenting som man har tittat på i Sverige.
Vad sa du, att guld?
Guldbackad, alltså lite nej, som Bretton Woods.
Nej.
För det är ju många länder nu, till exempel Ryssland har ju knutit sin valuta mot rubeln, eller guldet mot rubeln.
Mm. Men det hade vi ju på 100 år sedan.
Ja, 70.
Det gick man ju ifrån.
Ja.
Sen det satt ju så Bretton Woods och sen försvann ju Bretton Woods också.
Mm.
Det beror på att USA brände på med sina krig framförallt faktiskt.
Ja.
Ja, och då finansierade de ju det genom att trycka en massa dollar.
Mm.
Och då höll ju inte det här, du vet, att man skulle kunna växla in vad det nu var, x antal ounce mot dollar i Federal Reserve. Så skulle alla vilja göra det, så skulle ju guldet, de hade inte guld till en hundradel av det de hade ställt ut.
Nej.
Du höll ju inte den förstår du,
förstår.
Utfästelsen att alltid kunna växla in sina dollar i guld.
Även om sannolikheten att alla skulle växla in samtidigt.
Men det blir, allting det är ju en förtroendebransch, förstår du. Det är ju samma sak om folk ställer sig utanför SE-banken och vill ha ut alla kontanter, allting de har i cash. Då skulle inte banken överleva en dag.
Nej, det finns ju inte.
Nej.
Om det finns 60 miljarder så du var i...
Ja, men de har inte det så de kan...
Nej.
Betala ut på en dag till folk.
Nej, det går inte.
Då får man en run. Det vill man undvika.
Mm, bank run. Men du, vad tror du om BRICS då?
Vad sa du?
Vad tror du om BRICS?
BRICS?
Mm.
Jag vet inte vad det är.
Det här Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. De håller ju på med någon form av... De vill ju dumpa dollarn.
Alltså de länderna. Ja, det vet jag. Jag har inte hängt med så mycket där.
Nej. Men det, de börjar ju handla mer och mer nu. Till exempel olja och så i egen valuta.
Jo.
Och det är klart att... Det var en chefsekonom på SEB. Han sa ju att världshandeln har skett till 90% i dollar. Det tycker jag lät mycket, men det är klart att säga han det, så är det nog så. Vad tror du om det? Eller hur mycket är dollar, tror du, av totala världs?
Nej, det låter mycket.
Jag har hört 70% innan, men sen sa han 90, och då tänkte jag det. Jag tror inte han kanske säger fel.
Nej, det tror jag inte.
Ni har väl era konton i SEB, va?
Dollar handlas, eller så här, olja handlas i dollar, lite mycket råvaror handlas i dollar.
Narkotika.
90% låter, ja i och för sig, men det låter lite mycket, tror jag.
Ja, det låter det, men jag tyckte också det lät
men mycket, lite. Det är ju mycket i och för sig, men 90, det känns lite.
Nej, men det är klart.
Europa, EU, euro måste ju vara en hel del, men även här är väl lite dollarhandel, i Asien är väl, ja i och för sig.
Hur stor andel av statsskulden är nu dollar? Eller valutareserven?
Det är knappt någonting. Valutareserven?
Ja.
65% ungefär.
I dollar?
Mm.
Okej. Okay. Ja, det är spännande. Hur mycket euro då?
Ja, runt 20, det ligger väl runt 17-18%.
Aha, då är det bara typ 30. Då är det inte mycket kronor egentligen.
Nej, kronor. Det finns inga kronor i valutareserven.
Nej, det är guld och så andra valutor.
Valutareserven är ju utländsk valuta. Det är ju per definition inte SEK.
Okej.
Okay. Förstår du?
Ja, jag förstår.
SEK, det har vi inga reserver. Vi har inga kronor här.
Nej.
Vi trycker kronor, men vi har ingen kassa.
Nej. Men ni har kassa med dollar och kassa med euro.
Och danska, pund, Australien, Kanada, Norge.
Mm. Och guld, lite guld.
Ja, lite guld. Mm. Det är också en dollartillgång.
Ja, det är det ju.
Ja, men du, jag måste hoppa här nu. Men du, mejla gärna om du har några frågor.
Ja, men det gör jag. Stort tack för din tid.
Ja, det är lugnt.
Fantastiskt. Jag ringer kanske igen om jag har någon mer fråga.
Ja, visst.
Ha det gott. Detsamma. Hej då.
Ciao.
Hej.